längre fram. Men jag vill ändå lägga grunden ikväll. För om 2 veckor då ska jag predika igen. Och så att vi ska lägga en grund redan ikväll. Och någonting som jag har tänkt på nu under jul- och nyårsledigheten. Och vi har samtalat och så. Tankarna kommer här om Gud. Har du tänkt den här tanken någon gång? Det har ju jag tänkt. Och säkert ni också. Tänk om det här är bara hittepå. Det här med Gud och Jesus och himlen och allt det här mötena. Allt det vi håller på med. Tänk om det bara hittepå. Alltså det är sådana här tvivelstankar. Och det vill ju djävulen gärna liksom gripa. Och så säger jag, men hörru, det där var bra tanke. Bra tänkt. Det är nog bara hittepå. Och så kommer han med sina lögner. Och så spär han på det där tvivlet. Att, ja, men det är hittepå. Du vet. Och så hände det där. Och det var nog inte riktigt ändå. Och så sa ju den det där. Det stämmer nog inte helt. Och så, för han har ju hållit på så hela tiden. Han är ju en lögnare. Och Bibeln beskriver han redan från början. Va? Att han alltid kommer med det. Och Gud verkligen sagt. Är det så? Alltså det där vill han ju mata oss människor med hela tiden. Och så får han ju liksom hjälp av hela Sveriges riksdag. Oj, 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 då tycker de det är så bra att djävulen håller på så tvivel. Så det hjälper de gärna till med. Och sekulariserar och liksom försöker och tillintetgöra Gud. Och det är liksom, och jag tänker för er som går i skolan och så här. Och är det, där är man liksom attackerad från alla fronter. För då ska de liksom försöka doktrinera in att inte Gud finns. Eller att man liksom i alla fall så att liksom få mer än till minska ner än till ett minimum. Och då har jag tänkt så här och ställer mig frågan. Har Gud skapat oss eller har vi skapat Gud? Alltså det är en väldigt bra fråga. Och jag tänker alltid och bemöter den här tanken, den här tvivelstanken som kommer att om det är hittepå eller sådär. Ja, det ska vi prata om. De här tvivelstankarna som kommer och så vidare. De bemöter jag själv alltid med grundläggande fakta och logik. Jag håller inte på och liksom överanstränger mig rent andligt för att, vad heter det, motarbeta själafiendens attacker. Ni har kanske, om ni som har flammor, jag tror det var där det stod. Det där. Och sen har det ju gått runt på Facebook, alla som har Facebook. De här 2 tvillingarna som är i morslivet. Hur många är det som har läst den artikeln? Eller sett den? Ja, det är en hel del här. Men den är ju suverän. Den är ju så bra. Så har ni inte läst den i sin helhet, då ska ni ju titta på den eller läsa den. Men kortfattat så är det 2 tvillingar. Som för ett samtal inne i morslivet. De ligger där i och väntar. Så säger den ena till den andra. Tror du på ett liv efter födseln? Ja, det är svårt. Att, det är liksom, och de resonerar. Kan det verkligen, kan det vara så? Finns det ett liv efter födseln? Och de resonerar och ställer frågor. Och säger, ja men hörru, tänk på att ingen som har varit här. Har någonsin kommit tillbaka. Så liksom. De bara så här tvivlat. Och så säger Nina. Oh, men jag tror ändå att mamma finns. Men tror du verkligen att mamma finns? Har du någon gång sett mamma? För de är ju bara där i sin i livmodern. Och de vet ju inte liksom. Kan verkligen mamma existera? Jo, men jag tycker ändå att ibland har jag hört att de sjunger och liksom det är som att de smeker våran värld, va? Nej, det där är bara struntprat, säger den ena tvillingen. Det där, det tror jag ingenting på. Och så håller de på sig där, va? Och ja, men jag tror ändå att det finns ett liv efter födseln. Och jag tror att vi kommer kunna både springa och att vi kommer att kunna äta och sådär med munnen. Aldrig. Så lång är inte navelsträngen, säger den andra. Det är omöjligt att det här ska kunna funka utanför morslivet. Eller utanför liksom det här som vi är inne i. Och så där håller de på. Och det där är ju mycket bättre beskrivet i just den som har författat och gjort det jättebra. Det är tydligen någon i Tjeckien. Men det säger ändå lite grann om oss människor och hur knäppt. För det låter ju liksom jätteknäppt, den där tänkta situationen. Men det är så slående hur vi tänker om Gud finns eller inte. Vi är liksom precis som de där tvillingarna i det mordet. Vi fattar inte och kan inte begripa alltså hur stor Gud är. För den ena säger, ja men mamma, jag tror att vi liksom lever i mamma, säger. Och liksom andas genom henne och får allt från henne. Aldrig, säger den andra. Det kan inte vara så. Men det är precis så Bibeln beskriver Gud. Att det är han vi lever och andas i. Han är ju liksom universums herre och mycket större än vad vi kan uppfatta. Och då när man, du vet att om Gud finns, om vi har skapat Gud eller om Gud har skapat oss, så är vi i Sverige, vi är liksom jätteudda på världsbasis som inte tror att det finns en Gud. För det tror ju, alltså största delen av hela världens befolkning, de tror att det finns en Gud. Oavsett religion pratar jag nu. Så tror ju de att det finns något större, alltså att det är någonting utanför liksom. Men Sverige, då, vi liksom är i den där bubblan. Nej, det tror vi inte. Bevisa det för mig i så fall att Gud finns. Men när jag tänker på de här tankarna, och då förs jag jämt tillbaka till Romarbrevet 1. Och där står det ju, jag läser för sammanhangets skull, så läser jag en hel del här för att vi ska förstå. För här tar det ju faktiskt Paulus som jude till greker och hedningar som måste, de här i Rom i Italien. Från Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild för Guds evangelium, som har utlovats genom profeterna i de heliga skrifterna. Evangeliet handlar om hans son, som till sin mänskliga natur är född av Davids ett och som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda. Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er alla, Guds älskade som bor i Rom och i Vichofors och överallt annars. Hans kallade och heliga. Nåd vare med er där och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Sen hoppar jag ner till den 12:e versen. Alltså, att vi tillsammans ska få hämta uppmuntran ur vår gemensamma tro, er och min. Bröder, jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er liksom bland andra folk. Men hittills har jag varit förhindrad. Jag har skyldigheter både mot greker och barbarer. Både mot lärda och olärda. Därför är det min önskan att få predika evangeliet också för er i Rom. Och nu kommer han till det här brevets tema. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för den som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Av tro till tro. För det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor. Som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta. Det här är väldigt viktigt, det här som jag läser nu. De här verserna som jag alltid, vad heter det, ställer mig på. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och hans gudomliga natur. Genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Det där versarna, det är helt grundläggande för alla oss som är här ikväll och alla andra i hela världen. Det finns nämligen två faktorer som vi alla har gemensamt. Och det ena faktorn, det är just födseln. Att vi alla är födda in i den här världen. Den andra faktorn som är 100-procentig och som alla når fram till, det är döden. Det ställer alla människor på frågan, vad är meningen med mitt liv? Vad är meningen med att jag lever? Och det är ju liksom, man måste ställa sig frågan där, och liksom många de bara skjuter här ifrån sig. Att liksom, det, jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte om varken varför jag är född eller liksom vad som händer efter döden. Man bara passerar livet. Och så liksom, men där vill ju Gud om möjligt få kontakt med varje människa. Varje människa vill Gud ha kontakt med under den här perioden från födseln till döden inträffar. För det som jag har en underbar tanke som vad heter det, kom till mig, och det är att Gud, han vill se växt. Alltså, människan är född för att fortplanta sig. Därför att Gud vill multiplicera. Alltså, den som sår ett såkorn, han vill ha många korn på axeln. Det är det som är poängen med att så. Och det, så är det med Gud. Han har en agenda. Han har liksom en, han vill multiplicera människan. Från Adam och Eva så har mänskligheten multipliceras genom alla tider. Och nu är vi inne i en tid där det går supersnabbt. Och världsbefolkningen och själar ökar i en takt som aldrig någonsin tidigare. Det har med den stora skörden att göra. För Gud, han vill ju ha människor och han vill frälsa människor. Men alla människor i livet bör tänka, vad händer efter döden? Finns Gud? Och här kommer det, det liksom, det här vi, det har nämnt att vi är unika i Sverige, det att vi inte vill tro att det finns en Gud. Men då kan vi säga, på andra sidan så kontrar ju människor alltid med, ja men hur kan ni kristna, hur kan vi påstå, Per-Erik, att våran Gud är rätt Gud i all den här religiösa världen, va? Hur kan vi liksom, vad ska vi försvara oss med? Liksom, säg någonting, liksom tänker, de liksom, de utmanar ju en liksom. Nu får du förklara liksom varför eran Gud. Nu kommer en väldigt, väldigt viktig grej här. Och det är den här boken. Den här boken Det är vårat dokument. Där Gud har själv dokumenterat att han, vad heter, vad han vill och vad han tänker göra. Han har pratat om gårdagen före till och med jorden var skapad. Och till jorden har passerat. Allt det där framkommer i Bibeln. Och Bibeln är full av Guds möten mellan människor och denna levande Gud. Och Bibeln är ingen försköning. Alltså, vi pratade lite om det här igår kväll. Alltså, Gud han vittnar om sig själv genom sina gärningar. Därför stämmer det här med Romarbrevet 1, va? Att han är synlig, han är uppenbarad Gud att han finns i det han har skapat. Men människan i sitt vansinne överlämnar den kunskapen. Och man börjar då dyrka människor och man börjar dyrka djur och allt som Gud har skapat. Men inte Gud, för han finns inte. Men liksom det han har skapat är uppenbarat. Och man ska veta det att det här, ni vet ju det vet de flesta, kanske inte alla då, men jag berättar. Varför har vi inte massa bilder här på Gud? Varför har vi inte massa bilder på Gud och ikoner och allt det här? Kors, det är det enda vi har, tomma kors, liksom inga bilder på Gud. Ja, varför har vi inte det? Ja, därför att det är strängt förbjudet. När du läser Bibeln och avbilda och göra Gud till någonting annat än vad han är. Hur ska de här två fostren i mors liv kunna avbilda sin mor? Det skulle ju bara bli livmodern då på sin höjd. Som de skulle kunna, det skulle inte säga någonting. Och därför är det precis samma med Gud. Vi kan inte föreställa oss vad Gud är och hur Gud ser ut. Och därför får man inte göra bilder av Gud. Man får inte göra statyer eller någonting som skulle vara Gud. För Gud vill inte nedvärderas till en sån nivå. För vad är han? Han är vad han är. Han är universums skapare. Han upprätthåller allt med sitt ord. Halleluja. Därför är liksom, man får inte göra bilder av Gud. Jesus, han har man ju liksom på ett legitimt naturligtvis sätt. Så kan man ju föreställa sig hur Jesus som människa såg ut som en judisk man och allt det här. Och man har forskat och får fram en viss bild av hur han kan ha sett ut. Det är en helt annan sak. Men Gud får man aldrig göra statyer som. Och vet, det här har vi lite grann med Bibelns Gud. Han är ingenting som vi har hittat på. Det är ingenting någon som Moses har hittat på. Berättelserna i Bibeln, de berättar inte heller om någon hittepågud. Utan det är en Gud som de faller ner för. Som de får respekt för. Någonting som är större. Någonting som är krävande att möta. Det är liksom ingen meditationsgud liksom som ska möta dig någonting i dina drömmar. Utan det är en Gud som är verklig, som har skapat allting som vi måste förhålla oss till. Så att det här är grundläggande. Och när vi börjar tänka på Guds skaparverk, och det är liksom jag tänker på när jag läser de här verserna. Ja, men se dem kring Markus. Kan det här, vad är möjligheterna för skaparverket? Skulle humanisterna kunna stilla din själs längtan och behov efter svar, vad är livets mening? Mina ställer de då absolut inte. Alltså då skulle man ens börja fantisera som de fantiserar, att allt är en explosion och tillfälligheter och slumpar och allting, va? Då är det inte undra på att man uppsöker psyk till slut. För det finns inget hopp. Det finns inget hopp när du får till svar att allt är bara slumpmässigt och det är bara en utveckling. Men så, det stiller inte mitt. Men det stiller mig när jag får beundra stjärnhimlen. Ni vet att i Jobs bok. Och det här var intressant en gång. Vi var i Norge och så var de här vännerna från Kenya där. Daniel Masaga och Filip och Bonja. Och så sa jag det till dem att. Ser ni kolavagnen? Vi försökte förklara det här. Och Oddvar fick ju hjälpa till så gott det gick, va? Men de hade aldrig hört eller förstått det här med stjärnbilderna. Och att det fanns i Bibeln. Det hade de aldrig hört. Men då när vi fick förklara från Jobs bok då. De sju stjärnorna, det är ju det vi kallar för kolavagnen. Orions bälte. Gud, han nämner i Jobs bok själv lejonet och lejoninnan. Lilla björn och stora björn. Och det här har Gud placerat. Och förstår ni, det här är liksom sånt där mirakler som sitter i himlen. Som bara för att berätta för oss människor att det är mycket större än vad du kan fatta och förstå. Och därför säger Gud, alltså för Jobb han börjar klaga, för han är ju väldigt sjuk. Och jag skulle nog klaga ännu värre än Jobb, men kanske inte med så bra ord som han gör. Men till slut så säger Gud till honom, Jobb, vad var du när jag lag himlen? Eller skapa, eller lag jordens grund? Och så får han ju liksom flera såna här. Och han, till slut så är han naturligtvis är han ju helt tom Jobb. Han vet ju inte vad han ska säga. För alla hans liksom. Det bara faller ju när Gud säger. Men se på himlen. Se på stjärnorna. Vad var du då? När jag gjorde det här. Och tänk att en sån stor Gud. Det är det som jag fascineras av. Alltså, och det är därför vi ska läsa Bibeln. Därför att. Tänk att den stora guden som säger till honom. Vad var du när jag skapade det här? Men han säger det till lilla Jobb som sitter där plågad och så sjuk och har gått igenom sådana trauman så det liksom finns ju inte. Men den lilla människan, den finns den här stora guden, han liksom ser han i alla fall. Och det är det som är så fantastiskt och unikt och det är därför judarnas Gud och våran Gud är den rätta guden. Därför att han är levande. Och den enda som har bevisat sin stora kärlek till mänskligheten. Det är bara han. Och när vi läser Bibeln. Och när Gud tar kontakt med Abraham. Och kallar Abraham. Det är där det liksom startar våran tro. Och i Abraham ska alla folk bli välsignade. Även du och jag. Lever i den där välsignelsen av Abraham. När Gud kallar ut Abraham. Och judarna föds som folk. Och då säger muslimerna då. Ja men då liksom kommer de in och så gör de anspråk på att deras på ett sätt hittar på Gud då. De jämför han med liksom. De liksom försöker att kapa Gud va? Och så pratar de om släktsled upp till Abraham. Och där är det väldigt viktigt att vi skiljer. För att vissa av de arabfolken, de är släkt med Abraham i, det finns bevisat. Men det är inte samma sak som att islam är rätt Gud och vad heter det, rätt religion. Det är där blandningen blir. Alltså araber, de är släkt med Abraham. Och som trodde på Gud alltså. Och Gud kallade Abraham. Det är helt korrekt. Men Mohammed och hans religion. Där fallerar alltihop. För då stämmer ingenting längre vem Gud är. Och så ska man veta det att. Islam då, det är en konstruerad religion där han har använt de här heliga skrifterna och blandat ihop fullständigt till en egen religion och så fört massvis miljoner av människor vilse. Men det har sin botten i de här heliga skrifterna. Och det läste vi ju här att Paulus refererar till han är bevisad vara Guds son. Efter uppståndelsen från de döda och genom de heliga skrifterna. Det är därför det är så oerhört viktigt att vi står på fast mark. Och det gör vi alltid i Bibeln. Om ni hör människor, det här är också en sån här viktig grej. Liksom, när ni hör människor som ges ut, de kan ges ut för att vara professor eller vad som helst, va? Men när de förkastar Bibeln så finns det inga vetenskapliga grunder de gör det på. Alltså de kan förkasta Bibeln, vad det står i Bibeln. Det kan de ju liksom, får de ju göra vad de vill med. Men att Bibelns böcker är skriven då de är skriven och allt, det kan ingen omkullkasta. För det här är något av världens bästa tidsdokument. Och det vet alla som är ärlig. Att Bibelns berättelser, sen behöver man inte tro på Adam och Eva. Det skjuter de ju ifrån sig naturligtvis. Men det som handlar om judarnas historia och allt det, det kan ingen säga någonting om. Det är ju dokumenterat, finns ju på papper fortfarande eller på rullar. Så att det är väldigt viktigt att vi håller vår tillförlitlighet, står på biblisk grund. För att precis det där ordet som pappa citerar, då hade jag tänkt också citera. Den som kommer till Gud, den måste tro att Gud är till. Den måste, alltså det går inte. Du kan gå med i hur många kyrkor du vill. Men om inte du tror att Gud ens är till, då är det meningslöst. Och det är helt meningslöst för oss också att prata med människor utan att först få dem att förstå och erkänna att det finns en Gud. Det är nummer ett alltså. Och det här i Sverige, som pappas generation och flera här, ni hade kristendomsundervisning och att det här att Gud var en realitet i hela samhället, lagen byggde på det och de pratade om Gud i alla liksom. Det var inget snack om det här med att liksom inte Gud skulle finnas. Tills idag med några av de här som går i skolan där liksom på något vis Gud är avskriven och inskriven i någon sån här religionsled bara. Att det här är en viss grupp människor som tror på det här. Men hela Sverige är liksom byggt på att det finns en Gud. Och jag älskar faktiskt den norska nationalsången. För den är liksom en proklamation om att vi har fått hjälp av Gud till att vara ett fristående land. Vi tackar vår store Gud. Men där attackeras det ju mer än någonsin nu i Norge mot den store Gud. Men jag ska avsluta det här. Men att vi tror på någon synlig Gud. Men han är uppenbarad genom sitt skaparverk. Därför är alla utan ursäkt. Det är meningslöst. Jag sa till en när jag jobbade i Norge på 90-talet. Och så sa jag till en kille. Så slängde jag ut mig. Hör du, hörde du den här nya S8 som kommer nu? Han kom ju 99, nya S8. Det hände ett mirakel på Volvofabriken, sa jag. Och vadå? Så han var jätteintresserad liksom. För den här bilen var ju unik då för Volvo. Ja, hörde du inte? Det var ju en jätteexplosion in i lackverkstaden. Och i en sån där lackbox så var det S8 till. Och nu kommer ju den. Nu lanserar du den fullt ut ju. Ja, och liksom då skrattar jag bara visar ifrån så där som nonsens och dumheter. Ja. Ja, men hur vet du det, säger jag. Att det inte är så. Om det fattar väl du att det inte är så. Ja, men har du någon gång varit på Volvofabriken, sa jag. För jag visste att han inte hade varit där. Nej, han hade inte. Ja, är du säker på överhuvudtaget att det finns en Volvofabrik? Du har ju aldrig sett den. Men jag ser ju bilarna som kommer hit liksom varje vecka. Ja, men det säger ju ingenting där i så fall. Du säger ju att det inte finns någon gud. Du föds ju barn på BB hela tiden. Så det, och liksom det är också, det är liksom samma absurda grej, va? Och liksom säga, och så absurt är det att säga att det inte finns en gud. Jag bara, det bara tar jag inte av folk alltså. För då är det, då dum, dårarna säger i sitt hjärta att det inte finns någon gud. Och det är din brorsa, så han blev sur. Ja, och det är faktiskt sant där. Alltså det är ju höjden av dårskap att säga att det inte finns någon gud. För han är uppenbarad sitt skaparverk. Och när vi fick Sara, hon sitter ju där. Och hon var ju bara, ja, hon är ju fin nu, ja, men hon var ju gullig så det var något hemskt som bebis. Så en gång hade vi med henne på slottet i Stockholm och satt i vagnen. Och så satt de med sina så här jätteblåa ögon, jättestor. Och så var det ett gäng kineser där, eller om det var japaner, jag vet inte. De bara, åh, och då gick fram med kameran och tog jättemycket bilder på henne. För hon tyckte hon var så gullig när hon satt i vagnen. Och jag tänkte det, när hon föddes och när man får det där barnet. Det var ju akut kejsarsnitt när hon föddes. Så fick jag sitta och vänta så helt plötsligt. Så satt jag på ett rum och hade väntat en timme eller två, jag vet inte. Och så bara rullar de in den där vagnen. Och där ligger hon då. Och hon bara tittar på mig. Och jag tittar på henne. Och liksom man tänker, va? Liksom var det här inne liksom i Annegreta, det här barnet? Och så bara, man fattar inte. Man kan inte fatta och förstå liksom. Hur kunde det här bli så här liksom? Så här underbart liksom. Jo, men därför att Gud han har skapat så övermåttan underbart. Då, liksom man, och då tänker jag liksom på andra. Liksom, hur kan de förneka en Gud? När det är så underbart bara det. Och se ett litet barn och man tittar liksom att, ja, hopp, här är fem fingrar, här är fem fingrar. Det är liksom allt är det. Och sen är det så här, precis, vi pratar om det nu i jul, att Sara och Lina, de har en tand där som saknas. Alltså ett genetiskt fel då, om man kan säga så. Men samma tand, va, har liksom, men det liksom, kroppen de fixar ändå, va. Men de... Det är en som saknar, men tänk dig liksom vilken detaljnivå, va, Gud är nere på. Liksom han vet att det ska, vi ska göra hon unik, det ska bort. Så att det är liksom, det, men det är så, och någonting som jag läste som en fantastisk, den här danska predikanten, Ibsen heter han där, David, som... han säljer ju hans böcker, Ove Lindeskär. Men han, det, alltså han har jättebra undervisning. Och då tog han upp det där, en intressant grej. Du vet att Bibeln säger att alla ska återuppstå. Ja. Och så tänker vi, ja, men hur ska det gå till? Och det har ju varit science fiction. Liksom att folk ska uppstå. Men du... gentekniken idag, vad gör de för någonting? Har ni tänkt på det, vad de gör? Ja, de liksom hittar något DNA från jättelänge sedan, från den där gubben som låg i den där myren till exempel. Så har de ju liksom skapat fram han, hur han såg ut. Och så gör de med DNA, va? Och då skriver Ibsen i sin bok, vem har alla DNA? Varenda cell i våran kropp, det är miljoner celler. Och de delar sig hur mycket som helst hela tiden. Varje cell har samma DNA. Det bara kopieras hela tiden. Och det är en som har alla DNA. Och då säger Bibeln på domens dag att havet, de ska ge tillbaka de döda. Alla döda ska uppstå. Alla ska in för Guds domstol. För det är en som har all makt och har all DNA. Och han återskapar en människa på nolltid. Så att det är liksom inget science fiction, för vetenskapen själv sätter ju krokben på sig när de kommer med såna där rön. För det bara stärker ju Bibelns sanningar som förut har verkat helt otroligt, men som inte alls är otroligt. För det man är rädd för idag, va, det är att man ska göra en ny Björnborg till exempel. Att om man ska, ja men vi tar ett DNA här och försöker, och så ska vi göra en supermänniska. Man kan plocka delar från den och den och den. Och det är en jättefarlig väg. Och det är ju ett nytt Babelstorn man bygger. Men som aldrig kommer att nå fram naturligtvis. För i Jobs bok, där säger Gud, vart var du? Vet du, Job, vart snöns förrådshus är? Vet du vart haglets förrådshus är? Svara mig. Ja, det vet han ju inte. De har sparat till domens dag, säger han. Och vedergällningens tider. Och det står ju senare i Bibeln om det där med hagelskuran och allt det där som Gud ska utlösa. Men det, Gud, han är ingen som vi kan bortse ifrån. Och ingen människa bör bortse från denne väldige Gud. Jesu namn. Amen. Det blir inte så här nästa möten. För då ska jag prata om Guds trofasthet. Och då kommer vi in på ett annat spår. Men det här är liksom en grundläggande fakta. Som jag vill liksom bara slå fast för oss alla. Och även styrka oss alltså. För att som idag till exempel när det blåste. Oj. Det tog ju rätt rejält. Det knakar i alla fall hemma hos mig. I kåken. Och då tänker jag så här. Jo du store, väldige Gud. Det är en väldig Gud. Och det liksom kommer aldrig. Vädret är som Israel. Det går inte att förgöra. Oavsett. Det är Guds löften som håller uppe. Det är Gud bara visar sin makt. I Jesu namn.
Vi kan ju sjunga här tillsammans.